Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade KBT-psykologer. Jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra. Och vi är ju jättepeppade på att spela in det här avsnittet. Och det är ju det första avsnittet vi spelar in efter att restriktionerna har lyfts här i Sverige. Så det är ju någonting att fira för alla, tänker jag.
Ja,
har du
firat? Vi firade faktiskt. Ja, firade igår med att vi hade middag här hemma med ett gäng kompisar. Vårt midsommargäng, vi som brukar fira midsommar ihop. Så det var en blandning av vuxna och barn. Och, ja, men det var en härlig middag och härligt att få ses och träffas. Och, ha det mysigt.
Ja, jag förstår det. Vad härligt. Ja, nej, jag är ju inte riktigt där än. Jag var hemma igår kväll och tog det lugnt. Men jag har ju fått det var min sista arbetsdag, kan man säga. För just nu i alla fall. För jag ska ju gå på föräldraledighet.
Så
det ska bli väldigt spännande. Men det gjorde också att jag var ganska trött igår. Och också... Ja. Oavsett corona eller inte så ska man ju vara lite försiktig inför en förlossning. Så att man inte drar på sig allt för mycket infektioner och virus och bakterier och annat. Så att jag fick snällt sitta hemma och titta på tv. En vanlig kväll om man tittar på de senaste 1,5 åren. Men jag ser fram emot när jag kan gå ut och stuffa på stan.
Ja, men det finns ju faktiskt då en väldigt... goda skäl till det, och att det kanske känns värt att få sitta hemma, för att det är alldeles, alldeles snart, och det här är ju värsta nyheten, att det kommer ju en liten bebis snart.
Ja, det är ju egentligen
så himla roligt.
Om 14 dagar tror jag är beräknat, ganska exakt. Så det ska bli
så himla kul.
Ja, det känns spännande och kul. Så att oavsett så känner jag att jag hade nog kanske inte orkat heller varit ute på krogen och dansat. Så det är inte riktigt i samma fysiska form som man brukar vara. Ja. Att soffan får passa mig ett tag till.
Ja, så nästa gång vi spelar in, då kommer ju vi, eller vi, du, att då kommer vi ha en liten poddbebis.
Ja, förhoppningsvis. Ja. Kanske
spännande.
Inte får vara med på podden, men kan ju.
Nej.
Kommer ju vara i närheten antagligen.
Ja,
det ska bli spännande.
Ja, så roligt.
Ja, men hur är läget med dig, Åsa?
Som sagt, jag skulle säga, men generellt det är bra. Vi är ju inne i det som är min favoritårstid, hösten. Jag älskar ju verkligen hösten. Mm. Och jag ser ju det, jag låter ju så himla check här, men Att det är liksom en uppladdning här nu för mig fram till också julen och allt det här mysiga. Jag vet ju att många kan tycka att den här perioden är jobbig, men jag får ju ändå säga att jag har förmånen att jag njuter verkligen av hösten och mår bra under hösten.
Mm. När är det liksom julstämningen börjar komma för dig?
Ja, men jag skulle säga att jag börjar ju ladda redan i november. Ja, så då gör det ju att november känns inte så där mörk och tung och tråkig. Nej. Utan nu har jag ju faktiskt, nu såg jag att advent är ganska tidigt i år. Faktiskt tror jag sista helgen i november. Mm. Men annars har jag ju börjat med att redan så här mitten på november. Då plockar jag fram så här elljusstakarna och stjärnorna. För att det är så här lite lagom. Men då kan jag liksom njuta av det i flera veckor. Fram till jul. Än att bara ha dem några få veckor.
Ja, men det är ju egentligen väldigt smart. För det är ju, annars blir det ju bara mörkt och tråkigt i november. Alltså det är ju inte så mycket annat att glädjas över tyvärr.
Nej, men så det tycker jag är ett litet lifehack som jag har där.
Ja.
Som jag vill dela med mig av.
En ljusglimt där. Ja, men jag kanske ska testa det. Jag brukar ju annars ha lite, tycka att det är rätt tufft i november.
Mm.
Och känna att det liksom påverkar sinnesstämningen negativt. Man kanske behöver det är bra att hitta något sånt där. Men idag vi ska ju faktiskt också prata annat än bara höst och jul.
Oss själva.
Ja, precis, oss själva. Vi ska ju faktiskt spela in ett till avsnitt om återhämtning. Vi har ju ett sen tidigare. Men det här kan vi väl säga är mer inspirerat av stressforskaren Niklas Alméns bok Återhämtningsguiden, Må bra trots stress och press. Och det är en bok som har kommit ut i år.
Mm, en jättebra bok, verkligen. Lättläst och tycker jag lätt att ta till sig. Mycket bra liksom, information, kunskap som man får, men även, det kommer vi prata lite om, bra så här, strategier och hur man faktiskt konkret kan komma igång med att börja förändra sina beteenden och öka sin återhämtning här och nu.
Mm, så det är en bok vi verkligen kan tipsa om.
Mm. Och vi kan ju faktiskt också passa på att tipsa om att Niklas finns ju också på Instagram. Och där heter han stressforskaren Niklas Almén. Ett jättebra konto som ni gärna kan följa. För där delar han ju med sig av just vetenskapligt förankrade råd när det gäller återhämtning och stress. Så in och följ honom på Insta.
Yes. Så avsnittet kommer helt enkelt handla om återhämtning idag. Hur skulle du säga att din återhämtning ser ut, Åsa?
Men jag skulle vilja säga att faktiskt, alltså nästan, ta mig tusan för första gången i livet, i alla fall sedan jag började arbeta. Men så har jag väldigt bra balans. Och jag tycker jag har väldigt bra återhämtning just nu. Alltså jag tycker annars att det har varit jätteutmanande att få ihop när man med jobb och övrigt liv och att få orken och räcka till och så. Men nu, men nu har jag en bra balans och men jag jobbar ju på ett annat sätt. Jag tänker kopplat, det här har vi pratat om. Bland annat när vi pratade om värderad riktning och livskompassen i ett avsnitt. Kring så här olika förändringar man har gjort för att leva mer i linje så som man vill. Och vad som är viktigt för en i livet. Och hur vi båda har bland annat tidigare. Och jag, däremellan har jag hunnit göra det igen, bytt jobb.
Ja.
För att också möjliggöra att nu har jag en mycket bättre balans. Och just kan återhämta mig på ett helt annat sätt. Och ha mer lust och energi att göra mer saker.
Mm. Ja, det är
och det känns fantastiskt.
Ja, det är ju helt fantastiskt att du har, men att du faktiskt också har lyssnat, tänker jag, på det som du säger när vi har pratat om det med värderad riktning. Vad är det som är viktigt och hur vill du ha det, och att du faktiskt har liksom agerat ut efter det.
Mm.
Och det är ju fantastiskt.
Sen har ju inte det, förlåt.
Men det är bra att det är jätteeffekt också, tänker jag, att du känner att det är liksom, att det faktiskt kanske är en bättre balans i livet.
Ja, sen har ju inte det varit heller utan liksom, vad ska man säga, obehag och ångest att ta de besluten inför varje beslut, att veta, är det här verkligen rätt? Borde jag prioritera annorlunda eller vad? Oj, vad händer nu? Vad ska man tänka, karriär och hit och dit? Men nu i efterhand så känns det så himla rätt och så belönande att jag stod ut med den ångesten och motståndet och faktiskt gick emot det och utmanade mig. Så jag, ja, men jag får säga att det är bra just nu.
Mm, vad härligt. Det låter.
Hur ser det ut för dig?
Jo, men det... Ja, alltså jag kan väl säga att det ser ju ljus ut framåt, hoppas jag nu då, när jag har ändå fått gå in på ledighet här och har förhoppningsvis någon vecka där jag bara får komma ner var och tänka på en sak. För det måste jag säga att har jag haft lite svårt med senaste månaden att tänka på en sak. Det har varit att avsluta liksom arbetet på något sätt, lämna över det. Samtidigt som vi sa i förra, som jag berättade i förra podden, så har vi flyttat i hus. Och samtidigt att vänta barn. och allt som behöver liksom göras inför det. Så, men det har varit... Det har varit hektiska dagar, men jag kan säga att jag tycker att jag har fått bra återhämtning liksom på kvällar. Jag har verkligen tillåtit mig att ta det lugnt när jag liksom inte har varit mitt uppe i någonting. Att säga, men nu har vi hållit på hela dagen med allt från att måla till att köpa in ett spjälsäng eller vad det nu kan vara. Att säga, nu är det middag och eftermiddag, då gör vi inget mer. Då sitter vi i soffan, då... Du får vänta, får sakerna vänta till imorgon. Och det tycker jag ändå det har ändå funkat. För annars, det finns ju oändligt med saker att göra just nu, kan jag känna. Men då har man ju också så här fått stå ut med det och bara sådär, nej, men det där tar vi imorgon. Och så har vi fått slappa i soffan. Så det tycker jag ändå att jag känner mig ändå ganska pigg, så.
Ja, vad fint att höra. Ja. För jag tänker även de här positiva, väldigt positiva sakerna, att ni har flyttat till hus, att det väntas en liten bebis. Det blir ju ändå en så här förändring och som kan också vara, som du säger, det blir mycket att göra med det också. Ja, och att du har jobbat parallellt ända fram till nu.
Ja, det är nytt liksom. Så att det finns en del liksom orosmoment kopplat till det. Även om det är mycket som är härligt, så är det också, en viss oro kopplat både till föräldraskap också, men också med huset. Alltså, oj, det är saker som kan gå fel som jag aldrig hade tänkt på när man bodde i lägenhet och sådär. Men ändå, jag tycker att, som sagt, det funkar bra med den här liksom tydliga återhämtningen. Kvällstid har funkat, och att jag liksom går och lägger mig väldigt tidigt har också liksom hjälpt väldigt mycket.
Ja, gud, jag får nästan lite ångest att jag låter så check. Åh, jag har så bra återhämtning. Men,
nej, men det är ju jättebra. Det är det vi ska sträva efter, tänker jag. Ja. Och jag tänker sträva efter att låta mer check nästa gång vi hörs. Då ska jag berätta om mina långa promenader som jag tar och bara sitter och gosar hemma och tar det lugnt.
Ja, men om vi då ska gå vidare lite här. Vi bara, idag är vi det stora avsnittet om oss, kan man säga. Det är länge sedan vi pratade så mycket om oss själva. Men det var också härligt, tycker jag. Men i alla fall, om vi nu då ska snacka lite mer konkret kring återhämtning. Och vad det är, så kan man ju säga att återhämtning, när vi återhämtar oss, så får vi tillbaka, eller vad ska man säga, bygger upp de resurser som vi har förbrukat när vi har varit utsatt för stress. Och återhämtningen hjälper ju oss då att klara av de här olika utmaningarna som vi ställs inför i vardagen. Och det är väl lite det som både du och jag pratar om här, att vi känner av också att när vi får återhämtning, då blir det lättare att möta vardagen.
Ja, men precis. Och vad som är återhämtande för oss är ju då också beroende av situation och vad vi har varit med om. Och för oss som träffar människorna hela dagarna, vilket vi i och för sig älskar, så kanske den optimala återhämtningen inte är att liksom träffa människor varje dag efter jobbet, utan man kanske har lite mer behov av ensamtid och så.
Verkligen.
Och det tycker jag att jag i alla fall har tagit tillvara på ganska mycket. Så, men det är okej att jag sitter hemma, det är okej att jag tar en promenad ensam och behöver liksom inte hela tiden pusha att göra något socialt eller prata med någon eller sådär.
Och för att jag ska orka med det sociala också, då behöver jag den där ensamtiden och tanka på och fylla på med energi, för annars blir nästan det sociala bara mer dränerande energi. Och för det mesta kan man väl säga så återhämtar vi oss bäst i situationer då som också är fria från krav och som tillåter oss att varva ner. Men det behöver ju inte vara så att det inte är några krav alls. Men vi kan behöva variera belastningen så att vi får använda oss av olika resurser.
Mm. Ja, men verkligen. Och där kan jag tänka, så här, ett exempel på det, nu får jag gå tillbaka till allt med huset och sånt där. Men där till exempel har vi liksom satt upp mål tidigare då, att vi skulle måla vissa rum och sånt där. Det är vissa saker man ändå vill ha klart. Så det finns ju något krav på något sätt att säga, men börjar vi måla så måste vi ju bli färdiga med det. Men jag tycker att det har varit ganska återhämtande att bara liksom stå och pilla med det. Så här, idag så målar vi. Och så har man liksom fokus på det och sitter på lite musik och liksom sådär. Då har det känts ganska återhämtande, som en ganska så här härlig dag. Faktiskt. Mm. Även om det har varit ett något så här, ja, men det har funnits något lite här, det här ska vi gärna ha gjort innan det kommer en till person och ska leva i det här huset. Så. Jag tycker ändå att då har det funkat återhämtande.
Så. Ja, så att det var en återhämtande upplevelse men har funnits med lite krav, men annorlunda jämfört med kanske krav och belastning som man har i arbetslivet.
Ja, men väldigt skillnad liksom. Mm. Om man tänker, jag har jobbat hela veckan och sen på lördagen stå och måla hela dagen. Men det är ändå så här, ja, men det är något helt annat. Att få så här skapa, att få jobba med kroppen, att få liksom, ja. Så då tycker jag ändå att det har funkat väldigt återhämtande. Så.
Mm.
Och vi mår ju bra av liksom varierad typ av återhämtning. Dels genom krav eller det som kallas aktivitetsskiften. Och dels genom beteenden som hjälper oss att varva ner och vila.
Mm. Och stresssymptom är ju också någonting som är normalt om vi stressar för mycket och återhämtar oss för lite. Och när det kommer då till hur vi beter oss när det gäller just stress och återhämtning, så har man också sett att det i hög grad är inlärt.
Precis.
Ett inlärt beteende.
Mm. Vi lär oss utifrån den återkopplingen vi får eller inte får. Till exempel om vi får liksom uppmuntran, leenden, vänliga ord när vi presterar, medan kanske avslappning och återhämtning kan bemötas mer med för ointresse. Så kan det leda till att vi kommer att göra mer prestationsbeteenden och anstränger i mycket högre grad än kanske vad vi gör återhämtningsbeteenden. Det här är någonting man kan märka av ibland, att det är nästan lite sådär att folk nästan kan liksom bete sig uppmuntrande när man berättar om på jobbet att man har mycket att göra eller sådär. Att man kan vara, men vad duktig du är som satt med det där igår kväll. Eller vad bra att du tog tag i det där. Att då får man den här liksom återkopplingen som man känner sig lite duktig av. Som gör att man kanske faktiskt stressar mer. Då.
Det ökar ju, tänker jag, så här, sannolikheten att man ska upprepa det beteendet. Att men här fick jag den här vinsten av att få beröm och uppskattning. Mm. Och det är ju inte konstigt, för våra hjärnor gillar ju det.
Precis.
Och att vi kommer att göra mer av det.
Så jag tänker att det är... Där kan ju vi alla bli bättre på att faktiskt uppmuntra varandra också. Att när någon berättar så här, jag gick hem med tid eller jag tog den här pausen och gjorde det och det. Att liksom att visa intresse för det då snarare än att säga okej, jag stressar.
Ja.
Att man liksom förstärker det till varandra.
Verkligen, det får vi öva på också.
Ja, men precis. Och det där är ju lite sån kultur, när jag tänker arbete, det där är ju ofta någonting som finns i kultur. Jag tänker återigen på våran gemensamma arbetsplats som vi hade förut. Där kulturen var väldigt mycket att man förstärkte och var liksom uppmuntrande kring återhämtning. Och vilken skillnad det gjorde. Till skillnad från liksom andra arbetsplatser som jag har varit på där det snarare är tvärtom. Alltså man säger att man uppmuntrar återhämtning. Men det är inte det man blir belönad för. Det är inte det man liksom på något sätt får de här klappen på axeln för. Liksom så.
Mm.
Ja, så att nej. Det där behöver vi alla jobba på.
Mm. Jag tänker också i boken skiljer ju Niklas sen på det här som då kallas just återhämtningsbeteenden. Och återhämtningseffekter.
Mm.
Och återhämtningsbeteenden, det är ju det som vi gör för att återhämta oss. Medan sen resultatet av återhämtningen, alltså när vi då kanske har fyllt på med energi, det kallas för återhämtningseffekter.
Mm. Och en ny teori som tas upp i boken är den här teorin som finns inom stressforskning som heter Generalized Unsafety Theory of Stress. Och den menar att för att återhämta oss så räcker det inte med att liksom stressorn, alltså det som triggar vår stress, försvinner. Utan vi behöver också känna att situationen är trygg och säker. Och tryggheten kan vi känna dels genom yttre signaler. En yttre signal kan ju vara exempelvis när vi träffar en person som vi vet bryr sig om oss. Så man kan få stöd av om man behöver det.
Mm. Och sen kan det ju vara det här som man då kan benämna som inre signaler. Som kan vara, ja men man kanske är i en hyfsat god fysisk form. Som signalerar att ja men jag kan ta hand om mig själv om någonting händer. Sen kan vi faktiskt också signalera till oss själva och till vår kropp. Att situationen är trygg genom att använda vår andning och att andas lugnt. Det här är ju också någonting som vi pratade mer om i vårt första återhämtningsavsnitt kring andningen.
Just det. Så sammanfattningsvis så kan man säga att teorin handlar om att ifall vi inte känner att vi befinner oss i en hyfsat trygg situation så kommer inte stressreaktionen att gå över. Vi behöver helt enkelt göra saker som får oss att känna oss trygga för att kunna återhämta oss och slappna av.
Och det här tycker jag är så intressant, för Niklas tar ju också upp i boken hur den här teorin då kan hjälpa oss att förstå varför det kan vara svårt för personer som när man har drabbats av ett utmattningssyndrom att återhämta sig även fast de kanske har varit sjukskrivna under en längre tid.
Mm.
För att jag tänker en sjukskrivning är ju, ja men det är inte så ofta man kanske förknippar det alltid med så här lugn och ro, utan det kan ju vara att det triggar oro, bland annat tänker jag kring så här ekonomin, men kring hur man ska klara av att kunna jobba igen. Och jag tänker också som brukar kunna vara ganska vanligt, det här kommer Försäkringskassan att godkänna min sjukskrivning. Man kanske är sjukskriven några veckor i taget, att det blir liksom en konstant pågående stress då, att man inte får de här, man får inte känna sig trygg.
Nej. Och då spelar det ju ingen roll att kanske just då, ja men precis som den här menar, att ja men stressorn är inte där om det nu var jobbet som var stressorn. Men man är fortfarande i en situation som inte känns trygg. Jag tänker också oro liksom för hälsan i sig som man de allra flesta har när man är sjukskriven. Alltså det är ju såklart en oro bara att man inte funkar som man brukar. Ja, ju också att det såklart blir tufft. Så. Mm. Men om vi går tillbaka till återhämtningsbeteenden då. Återhämtningsbeteenden är beteenden som leder till att vi får en paus från den stress och belastning som funnits. Och att de resurser, alltså att vi känner oss piggare, känner glädje, kan prestera, tänka klart och så vidare. Som minskar i samband med stressbelastning, ja men, kommer tillbaka eller återställs.
Mm. Och det viktigaste för vår återhämtning är ju då vad vi gör.
Mm.
För om vi befinner oss i en återhämtningssituation. Alltså vi kanske har en paus på jobbet eller vi är lediga under helgen. Men om vi inte beter oss på ett återhämtande sätt. Ja, då kommer det ju faktiskt vara så att då kommer vi inte heller att återhämta oss.
Mm. Men det är helt enkelt våra beteenden som gör att vi återhämtar oss. Sen kan det såklart vara olika lätt och svårt att återhämta sig i olika situationer.
Mm. Men det är ändå en bra påminnelse eller vetskap att ha, tycker jag.
Mm.
Det här att vad vi gör är det som påverkar hur vi återhämtar oss.
Mm.
Och vi har ju också nu, kommer jag tillbaka lite till det, men i förra avsnittet om återhämtning så pratade vi lite om det här med passiv och aktiv återhämtning. Och även i den här boken så lyfts ju det. Men också problematisera lite kring att det kan vara svårt att faktiskt skilja på att men vad är en aktiv eller en passiv återhämtning? Och när vi pratade om aktiv och passiv återhämtning tidigare, alltså att man kan tänka en aktiv återhämtning, någonting som kanske tar lite energi men ändå fyller på. Medan en passiv återhämtning är mer bara påfyllande och kostar inte så mycket energi. Lite lugnare återhämtning.
Mm.
Så, men att det är ju inte helt enkelt kanske att säga. Och där är det ju också individuellt att man behöver känna efter vad är passivt.
Mm.
Hur krävande är det här för mig? Och, vad är passiv och aktiv återhämtning för mig?
Mm. Men och där kan man ju behöva liksom båda typerna av återhämtning. Är väl liksom det man summa summarum. Att bara det ena eller det andra kanske inte alltid att föredra. Alltså passiv återhämtning är inte alltid att föredra. Och aktiv återhämtning är liksom inte alltid att föredra. Utan man försöker hitta också någon typ av kombination däremellan.
Mm, en balans, den här härliga balansen som vi återkommer till. Förlåt. Mm.
Nej, men återhämtning kan ju också kategoriseras som liksom mikro eller makro. Det vill säga liksom om man har en kortare bensträckare eller om man pratar om 5 veckors semester. Vi kan ju också se det som en skala och vi kan röra oss mellan de här 2 ytterligheterna. Så.
Mm. Och just det här med att ha den här dagliga då mikroåterhämtningen har man sett att det är väldigt viktigt för vår hälsa. Och i boken så beskrivs det också som att det är basen för vår återhämtning. Men att sen så kan vi ju såklart då och behöver också och vill kanske addera den här makroåterhämtningen.
Mm.
Men att det är jätteviktigt att vi inte bara hamnar i att vi skjuter på den här återhämtningen och tänker jag ska göra det här först och sen när helgen kommer, då ska jag återhämta mig. Eller sen när semestern kommer, då ska jag återhämta mig. Att vi behöver faktiskt få in den här återhämtningen varje dag.
Det blir ju lite mer hållbart. Det blir inte lika riskfyllt eller vad man ska säga om man hela tiden ser till att liksom återhämta sig lite grann. Som du säger, skjuter man på det där hela tiden, då finns det ju också en risk att det aldrig kommer. Men har man liksom den här mer mikroåterhämtningen, då kanske inte det är på samma sätt lika farligt om man nu skulle missa liksom, ja, att en dag i helgen blir lite mer hektiskt än vad man hade tänkt sig. Till skillnad från då om man har under hela liksom veckan eller veckodagarna så har man liksom skjutit på det och tänker men i helgen då ska jag vila och så kommer inte den vilan. Då blir det mer sårbart på något vis. Så att det bästa är ju såklart återigen att kunna kombinera de här 2.
Mm.
Mm.
Och, ja.
Eller vad tänker du?
Ja, absolut. Jag håller verkligen med och jag tänker, jag läste ju en artikel av en kollega till oss. Som är psykolog Agnes Mellstrand. Som man hittar på, hoppas jag säger rätt när jag kommer ihåg ur minnet här. Men hon finns också, gud vad mycket instatips det blir här. Men hon är bra. Så, och psykolog Mellstrand tror jag att hon heter på Instagram om man vill följa henne. Och där beskrev hon att hon brukar tipsa med sjukvårdspersonal. Om att faktiskt för att få in den här mikroåterhämtningen. Att göra en andningsövning eller andningsritual återkommande vid vissa aktiviteter under dagen.
Mm.
Ja, men till exempel att när man öppnar en dörr eller innan man ska dela medicin och så vidare. Att ta ett kort stopp och göra den här andningsövningen. Och det här är ju tycker jag ett superbra exempel på hur vi kan få in mikroåterhämtning under arbetsdagen. Och att vi kanske behöver vara lite regelstyrda också när vi ska göra det. Så att det blir av, för det vet man ju själv. Annars är det lätt hänt att det kan glömmas bort.
Mm. Då blir det en liten Alfons Åberg ska bara istället. Mm. Mm. Ja, och apropå instatips så kan vi ju fortsätta på den linjen. Vi kan ju också tipsa om kontot Skogspsykologen som Noelia Mörling har. Som är ett väldigt, jag menar ett jättefint och bra konto om psykologi och livet. Och hon tar ju upp många saker som är väldigt tänkvärda och bra att ta med sig.
i boken Återhämtningsguiden så tycker jag också att Niklas gör en fin jämförelse när det gäller vår återhämtning. För han jämför det med vårt kostbehov. Att de flesta av oss mår bäst av att faktiskt äta några gånger per dag snarare än att man kanske äter en jätteportion en gång om dagen. Eller om vi skulle föreställa oss att vi bara skulle äta på helgen eller ja, det kanske man inte skulle klara av, men på semestern. Utan att vi behöver det liksom kontinuerligt och regelbundet.
Ja.
I lagoma portioner.
Mm. Då håller vi ju den mest liksom jämna energinivån och slipper de här dipparna. Liksom. Och en annan viktig påminnelse är ju där att ja, men det räcker ju inte med att bara vara ledig, utan återigen så handlar det ju om liksom vad vi gör. Vilka återhämtningsbeteenden vi gör när vi är lediga.
Mm. Och som vi var inne på, det här med att det kan vara lätt att skjuta på återhämtning, så kan det ju vara svårt för oss människor att prioritera återhämtning när vi har mycket stress i våra liv och när vi har något som vi vet ligger och liksom kanske stressar framför oss. Även om det inte är något livshotande eller farligt och att vi faktiskt skulle kunna skjuta på att ta hand om det här som stressar.
Mm. Ja, ofta är vi ju liksom benägna att ta tag i liksom det här hotet, även om du som du säger, det kanske inte är, det är inget som är livshotande, men det är ändå något typ av, som uppfattas som ett hot, att vi är benägna att ta tag i det direkt, istället för att ta tag i att återhämta oss, eller vad vi ska säga. Så om vi har mycket stress så kan det också då kännas väldigt obehagligt att värva ner, vilket medför att vi kan skjuta på återhämtningen. Och kanske inte heller då får till den här återhämtningen längre fram i framtiden.
Mm. Mm. Och det finns ju också lite olika faktorer som kan påverka eller ja, men störa vår återhämtning helt enkelt. Och det presenteras ju här då som återhämtningsproblem som kan uppstå.
Mm. Ja, och ett sånt problem handlar om, kan man säga, när vi utsätts för många olika stressorer. Men där vi får för lite återhämtning emellan.
Mm. Man kanske bara får en kort återhämtning emellan och så dyker upp någonting nytt. Och så får vi en kort återhämtning, kanske en fika med kollegan. Men sen kommer något nytt som drar igång stressreaktionen igen.
Ja.
Och sen finns det ju ett annat problem som handlar om stressreaktioner som pågår under lång tid. Som kanske är utan eller med otillräckliga pauser. Alltså att vi får för kort återhämtningstid emellan.
Mm.
Och där de här stressreaktionerna är mer måttliga eller mer högintensiva, kan man säga.
Mm.
Det har ju du ett exempel på.
Ja, jag hade ju några såna dagar. Det var inte den här veckan, men veckan innan. Den här veckan hade jag ändå jobbat väldigt hårt för att försöka se till att det inte skulle vara stressigt in i kaklet. Men veckan innan så var det väldigt mycket stress från morgon till kväll. Det var de här liksom mötena som var bokade back to back, alltså en timmes möten utan någon egentligen paus emellan. Det var också så att det var möten som jag behövde förbereda inför, som jag inte hade hunnit förbereda liksom dagen innan. Så jag var tvungen att kliva upp väldigt, väldigt tidigt för att sätta mig och förbereda dagen. Så istället för att börja vid 8 så kanske jag liksom redan satt där vid 6:30 och jobbade. Och också då i de här mötena så stötte jag på också några väldigt missnöjda kunder, vilket gör ju såklart att det blir ännu mer påfrestande. Så jag kände att jag hade ganska hög puls hela dagen. Hela tiden när jag satt i mötena så kunde jag också liksom se att det kom in mejl med frågor som jag kände, oj, när ska jag hinna svara på det här? Jag ska bara jobba i 2 veckor till. Det är svåra frågor jag får. Ja, jag fick liksom... Ja, det var en tuff dag och jag tror att det var på slutet på eftermiddagen där som jag ändå fick så här. Jag fick bara, nej, jag måste gå på toaletten nu. Så jag fick komma lite sent till ett möte, men då känns det också väldigt dåligt när man kommer in i det mötet och är sen när man kanske är den som faktiskt ska hålla i mötet, vilket det var. Lunchen var också uppplanerad, mitt lunchmöte. Mm. Samtidigt så hängde liksom en oro över mig kring kring att vi hittade en fuktskada i huset. Och jag satt och väntade på att de skulle höra av sig från besiktningsfirman. Så att jag satt liksom och tittade på mobilen hela tiden och var rädd att jag inte skulle kunna svara när de väl ringde. Ja. Mm. Så den där dagen var ju liksom väldigt jobbig och egentligen hela den veckan var lite på det sättet.
Ja, alltså, så där låter det verkligen. Ja, och jag tänker att det fanns de här ganska intensiva stressorerna som pågick dels hela dagen och där det inte blev egentligen någon direkt återhämtning. Nej. Alls. Och även över längre tid hela den där en vecka att det var då. För en del kan det ju vara att det inte bara är en vecka, utan att det är vecka efter vecka, månad efter månad. Och så jag tänker, har vi någon sån dag eller kort, så det kanske inte är,
nej,
nu menar jag inte att förminska det, men jag tänker bara att så här, det kan vi ju klara av, men att om man börjar se det här som ett mönster, ja, då är det ju verkligen en varningsflagg.
Ja, och det måste jag säga, det tillhör ju ovanligheten. Det var just därför också det blev så tydligt på något sätt att så här, oj, vad jobbigt den veckan var. Och som du säger, alltså nu var det här, att det kanske var 4 dagar den veckan som var väldigt, väldigt intensiva. Och sen fick jag ju min återhämtning på helgen och tog den och använde mig ändå av återhämtningsbeteenden. Var ute och gick, vilket jag mår väldigt bra av. Jag kollade på serier, fick både lite passiv och aktiv återhämtning. Så att när det var måndag igen så kände jag, och nu känner jag mig ju liksom återhämtad. Det fick liksom inga, men då var det jobbigt och jag kände pulsen och,
ja,
och sådär. Ja, så.
Men ett fint exempel.
Ja.
Det blir ju alltid tydligare när man kan koppla det till ett exempel. Jag tänker de här problemen man kan stöta på då. Ja. Återhämtningsproblemen.
Ja, jag får ju lite puls bara jag tänker på de där dagarna.
jag bara kände det. Jag bara kände, oh gud,
ja,
jag är alldeles matt.
Jag tänkte, alltså, det finns ju personer som har det så här mer långvarigt. Som har sådana typer av jobb där mötena alltid ligger back to back. Där det alltid passas på att klämma in ett möte på lunchen eller sådär. Och det är ju inte helt ovanligt heller att man kanske inte har utrymme. Eller det är mycket som pågår i privatlivet också. Vilket gör att det kanske är svårare att återhämta sig på helgen. Och det där är ju inte alls bra för hälsan. Där behöver man ju på något sätt, ja, kanske ta ett steg tillbaka och fundera kring hur ska man kunna liksom ändra den här situationen så att man kan få mer återhämtning. Ett annat problem som man tar upp är också, ja, men det handlar om att sakna förmåga eller liksom yttre förutsättningen för att avaktivera stressreaktionen. Och Niklas resonerar kring olika möjliga förklaringar varför det här kan vara svårt.
Ja, men precis. Och det här att det dels då kan handla om att när vi befinner oss i ett tillstånd av stress så kan vi helt enkelt vara för otåliga för att återhämta oss. Så även om vi inte är kvar i den här stressiga situationen så kommer vi att bete oss på ett sätt som gör att nivån av stress är fortsatt hög. Och gud, här kan man ju ändå känna igen sig i. Till exempel att scrollar slentrianmässigt och snabbt i telefonen. Eller pratar fortsatt snabbt eller så.
Ja, ja verkligen. Ja, det kan man ju känna igen sig. Man väl tar den där lilla pausen så bara scrolla jättesnabbt. Eller pratar snabbt eller går snabbt eller sådär. Man har liksom, ja, får inte riktigt till det där.
Ja, och man är inte närvarande. Man är liksom inte engagerad i det där som kanske hade kunnat vara en återhämtande aktivitet om man gick eller vad man gjorde för någonting.
Och det kan ju också handla om att när vi under lång tid haft bristande återhämtning så kan vi få svårt att slappna av. Även om vi försöker. Och en del kan tycka att det känns läskigt att slappna av, för då kan vi känna efter och då kanske vi känner hur vi verkligen mår. Och det kan ju vara att man tycker att det kan vara läskigt för att då tänker man att, ja, men tänk, hur ska det påverka vardagen eller min familj eller ekonomi om jag känner att jag inte mår bra?
En annan sak som också kan försämra vår förmåga till återhämtning är ju om vi har mer ältande tankar. Och det kan göra att stressnivån inte då går ner efter en stressig situation. Och den här risken brukar då öka också om vi har varit utsatt för mer känslomässig stress.
Ja, och den mesta stressen vi utsätts för idag är ju mer av den liksom psykosociala sorten. Alltså när vi har ansträngt oss psykiskt eller känslomässigt. Så är det inte lika självklart att varva ner som efter en mer fysisk ansträngning. Det är helt enkelt mer utmanande för oss att hantera stress och orostankar.
Mm. Ja, men och där tänkte jag också så här att ja, men det blir nästan lite som kan bli som en negativ spiral. Alltså om vi har mycket oro och så får vi mindre återhämtning och så blir vi mer sårbara kanske för stress och mer sårbara för orostankar, vilket leder till att vi får ännu mindre återhämtning och så blir det just den här negativa spiralen.
Ja, men verkligen.
Mm. En annan sak kan ju också vara, det här har vi ju pratat mycket om och det här pratas det ju ganska mycket om i samhället och har gjorts under ett par år får man väl säga, men det här med rörelse och fysisk aktivitet, om vi rör på oss för lite så kan det också göra att det blir svårare för oss att varva ner och återhämta oss. Är vi i bra fysisk form så kan vi faktiskt snabbare både varva ner och återhämta oss.
Mm. Ja, för att vara i bra fysisk form är alltid en bra idé, känns det som. Mm. Så att, ja. Och ett annat problem handlar om när vi har svårt att vänja oss vid återkommande stressorer. Så oftast lär vi oss hur vi kan hantera samma stressorer bättre över tid. Till exempel om en psykolog som arbetar med att föreläsa och blir nervös varje gång. Där kan man ju liksom, har man generellt svårt att vänja sig vid stressorer så kan det också vara så att man reagerar med stress vid flera olika situationer i livet.
Mm. Och lite som avrundning när det gäller de här utmaningarna eller återhämtningsproblemen så kan det också vara bra att tänka på att det är ju inte så att man säger att nu har jag bara det här problemet, utan det här kan ju existera samtidigt hos en person och i olika omfattning och under olika perioder i livet och kopplat till lite olika situationer och så.
Genom att öka vår kunskap om vad som påverkar vår återhämtning kan vi också bli bättre på att återhämta oss. Och det finns en lång rad olika faktorer som påverkar. Och bra att tänka på när vi pratar om faktorer som påverkar vår återhämtning är att allt givetvis inte gäller alla och i alla situationer.
Mm. Och en sak som påverkar återhämtningen är ju hur vi sover, vår sömn. För sömnen är ju grunden för vår återhämtning. Och hur många timmar som vi då behöver sova, det är ju individuellt, men rekommendationen är ändå att för oss som är mellan 18 och 60 år så rekommenderas att vi ska sova ungefär 7 timmar eller mer för att det ska vara främjande för vår hälsa. Och att en långvarig sömnbrist, det är ju inte bra för oss. Men sen såklart alla har vi ju enstaka nätter eller kanske någon kortare period av sömnsvårigheter, och det är ju inte någon fara. Men har vi också då, om dagarna är fulla och det är hektiskt och där vi kanske inte har men väldigt få eller kanske inga återhämtningspauser alls, då kan det ju också faktiskt göra att det blir svårare för oss att varva ner när vi kommer till kvällen och när det är dags att sova.
Ja, precis, då blir det där att vi kanske har en egentligen lugn situation, men vi har kanske inte riktigt de där färdigheterna i stunden att komma ner i varv, vilket krävs om man ska kunna somna. Mm. Och vi pratar ju en del om det också i vårt avsnitt om sömn, som var ett av våra första avsnitt faktiskt. Mm. Vårt andra, så nummer 2. Där pratar vi en hel del om sömn.
Ja, och också vad vi gör på dagen påverkar hur vi sover på natten.
Precis. Och förmåga till avspänning är ju väldigt viktigt. Har vi inte förmåga till avspänning så är det ju sannolikt att sådana aktiviteter som brukar ge oss återhämtning inte gör det. Och vi kan ju träna upp vår förmåga till avspänning genom avspänningsträning så att vi bättre kan slappna av när vi engagera oss i återhämtande aktiviteter och då få så bra effekt av återhämtningen som möjligt.
Mm. I sin bok så går ju Niklas igenom lite olika tekniker som man kan träna. Lite olika avspänningstekniker helt enkelt.
Och det är ju toppen att faktiskt få lite så handfasta verktyg på hur kan man komma ner i varv och nå den här avspänningen.
Ja, och som vi var inne lite på tidigare så om vi stressar mycket så är det ju vanligt med det här med oro, att vi får mer oro och mer ältande.
Mm.
Och om vi hela tiden då, eller ofta i alla fall, oroar oss för sånt som kan hända eller tänker på det som blir svårare, eller tänker på saker, så blir det ju då svårare för oss att återhämta oss när vi väl har möjlighet. Alltså till exempel mellan olika stressorer, för den här, om man tänker oron som en stressor, det är ju något som vi alltid kan ha med oss.
Ja.
Den kommer vi ju inte ifrån på det sättet, den är inom oss.
Nej, men verkligen inte. Och en annan faktor som kan påverka är det som kallas för psykologisk distansering från arbetet. Och det handlar om att inte vara mentalt upptagen av arbetet när man lämnar det. Istället är man liksom fokuserad på andra, såsom, jag menar andra områden som till exempel familjeliv, träning, film, matlagning, promenader, bakning eller vad det nu kan vara. Och psykologisk distansering till arbetet är, förutom att det är positivt för återhämtning, och också faktiskt positivt för vår förmåga att prestera på arbetet. Så entusiasm, avslappning och tillfredsställelse i livet kan ju faktiskt öka, plus att risken för att bli utmattad minskar om vi kan få till den här liksom distanseringen.
En annan faktor då som kan påverka återhämtningen är ju om vi arbetar snabbt. För personer som arbetar snabbt har ofta svårare att distansera sig från jobbet då, än de personer som har ett lägre krav på tempo. Vilket då blir utmanande då det intensiva dagar på arbetet också medför ett ökat behov av just återhämtning.
Just det. Och det här har vi också varit inne på, men fysisk aktivitet, fysisk aktivering hjälper oss att varva ner. Så om man utsätts för stress och inte arbetar fysiskt med kroppen kan det vara en väldigt bra idé att röra på sig innan man gör en avslappnande eller nedvärmande aktivitet. Och tvärtom, om man har varit fysiskt aktiv rekommenderas att göra en nedvärmande aktivitet efter. Och det är eftersom att vi då enklare och snabbare kan slappna av. Så ja. Och en god kondition gör att vi faktiskt snabbare kan återhämta oss. Vi kan känna samma stresspåslag men återhämtningen sker snabbare.
Mm. Ja, det här kan kanske motivera mig lite att ta tag i min träning igen.
Ja, men det där är ju så sant. Och det där, det där tänker jag ofta på om jag har suttit hela dagen och jobbat. Att så här, det skulle vara bra att jag tar... Nu kan inte jag springa så bra just i det här läget. Men att liksom ta ändå en promenad där jag får upp pulsen lite. Alltså återhämtningen sen när jag kommer hem igen och sätter mig i soffan blir ju mycket mer... Jag känner ju det, den blir mycket bättre än om jag går direkt från att sitta framför datorn till att sätta mig i soffan. Och liksom lyssna på en bok med. Eller något sånt där. Det blir liksom inte samma sak.
Nej, jag håller verkligen med där.
Mm.
Sen har vi också det här med, som vi också nämnde lite, men det här med påfrestningar i privatlivet.
Mm.
För att olika påfrestningar i vår vardag som inte är direkt relaterade till arbetet kan ju också leda till stressreaktioner. Ja, men det kan vara tjafs och bråk med partner eller familjemedlem. Jag fnissar lite för vi fick pausa när min kille kom hem och jag... Jag var lite irriterad att han inte smög in.
Ja, så skapar lite påfrestning, ja.
Ja. Eller om man har liksom en, inte vet jag, det kan vara att man får en trasig tvättmaskin eller diskmaskin eller teknikstrul av olika slag.
Mm.
Och om vi då utsätts för en hög grad av påfrestningar i privatlivet. Och det kan ju även vara sådana som kanske är mildare men som upprepas väldigt ofta. Då kan ju det minska vår energi och leda till en sämre hälsa.
Mm.
Och sen finns det såklart också många fler faktorer, men vi går inte in på alla här. Men det kan ju handla till exempel om att, ja, men, hur jämställdheten ser ut hemma. Tänker också hur vi påverkas av den digitala utvecklingen, som såklart har många fördelar men som också har sina utmaningar. Det här med förmågan att bara vara, kanske ha den här kravlösa återhämtningen, möjlighet att också göra sånt som vi gillar, hur det ser ut med stödet runt omkring oss, alltså vårt sociala nätverket och vad vi har för sociala aktiviteter, hur det ser ut med pauser och så.
Mm. Mm.
Så att det
finns en hel del
flera, där. Ja, och fler där till, men som vi inte heller går in på. Men det här kan man ju, om man vill och tycker det är intressant, kan vi verkligen rekommendera att gå in och läsa mer om det i återhämtningsguiden.
Precis. Så hur ska vi då liksom lyckas att förändra på våra beteenden och öka vår återhämtning?
Ja, där kan man ju faktiskt försöka att sträva efter att då hitta och prioritera, ja, men återhämtande beteenden som ger ganska snabba positiva effekter, som vi inte behöver vänta på dem så länge.
Mm.
För om vi gör en aktivitet där vi, som får oss att till exempel, ja, men känna glädje, när vi gör den till exempel, som kanske för dig eller mig skulle vara om man gick en promenad i skogen nu under hösten, eller ja, men det kanske är för någon annan är att, ja, men man spelar en paddelmatch med en vän.
Mm.
Då ökar ju också sannolikheten att vi ska vilja göra den här aktiviteten igen, som också då ger oss återhämtning.
Mm. Precis, så ja, försök också att vara uppmärksam på positiva effekter som kommer efter ett återhämtningsbeteende. Alltså, så, men, kanske en skön känsla i kroppen, eller som du var inne på, det här med att känna glädje eller avslappning. Då ökar också chanserna, som sagt, att beteendena sprider sig och att det är något som vi vill fortsätta med.
Mm. Och ibland kan det ju faktiskt också vara så att vi inte får de här effekterna som vi önskade och ville få. Då kan det vara bra att man faktiskt utvärderar att vi gjorde annorlunda. Alltså vi tränade på ett återhämtande beteende, och att också uppmärksamma, ja, men, och belöna förändringen.
Mm.
Att man faktiskt har gjort det som man ville och planerade. Och det här tänker jag gäller väl egentligen all typ av beteendeförändring.
Mm.
Men nu är ju det kopplat då till återhämtning.
Ja, och det är precis. Och precis som med andra beteenden så kan vi behöva träna på det flera gånger för att det ska ge effekt. Vi kan också försöka påminna oss om att vi agerar på ett sätt som kanske är i linje med våra långsiktiga mål.
Ja, att ha dem där. Lite som när vi pratade, nu kanske jag flummar iväg lite, men vi pratade inledningsvis här om värderad riktning och värderingar.
Mm.
Att ibland kan det ju vara lite motstånd när vi ska röra oss mot de här långsiktiga målen, och då kan man verkligen behöva påminna sig om varför man gör det här och varför det är viktigt för att upprätthålla motivationen att fortsätta med beteendet.
Mm. Ja, men verkligen. Där tycker jag så att det är ganska vanligt. Till exempel om man pratar om avslappning. Eller jag vet att jag hade ganska svårt med att se yoga som återhämtande. För att jag försökte verkligen, men jag tyckte det var svårt att varva ner. För jag hade någon tanke om att det inte var ordentlig träning. Vilket gjorde att jag bara ville bli färdig med det. Vilket gjorde att det där blev inte så återhämtande att gå på de där yogapassen eller meditationsbitarna. Men sen liksom så bara, jo, men det här är det. Jag behöver också den typen av återhämtning. Inte bara fysisk återhämtning. Så jag liksom fortsatte med det här, och till slut så kunde jag ändå liksom få de positiva effekterna också. Av yoga och avslappning. Men det tog faktiskt ett bra tag. Men det var någonting som jag ändå, att det här långsiktigt så vet jag att jag behöver det här. Och ja, jag fick kämpa lite med det. Och i början fick jag absolut inte önskande effekter.
Mm. Men bra att du fortsatte. Mm. Och ett bra exempel också.
Mm.
Just på det här.
Mm.
Och sen är det ju också såklart så att vi kan behöva, ja, men, testa oss fram och experimentera för att hitta vad som är återhämtande för oss. Och så är det ju också så att i vissa situationer så kan vi använda vissa beteenden, och i andra situationer behöver vi andra beteenden.
Mm.
Så att man får försöka helt enkelt att så här, testa sig fram och hitta vad är återhämtande för just mig.
Mm. Och uppmärksamma och faktiskt fokusera på det som går bra. Om du under veckan haft en dag med bra återhämtning och resterande dagar dåligt, ja, men uppmärksamma en bra dag ändå lite extra och tänk igenom vad var det som du gjorde då och varför fungerade det så bra. Och försöka liksom att se det som en lärande process.
Mm. Och vi kan ju också såklart testa då att göra fler liknande saker av det som gett oss återhämtning.
Mm.
För det kan ju också hjälpa oss att bredda och utöka, ja, men det här som vi psykologer brukar kalla för vår beteenderepertoar av, i det här fallet, återhämtande beteende. Så om man till exempel, ja, men gillar att kolla på Netflix eller kolla filmer och jaha, men då kanske jag kan prova, kan det vara att lyssna på en ljudbok eller ett intressant poddavsnitt eller så.
Mm.
Eller om jag tycker om att gå hundpromenader, jag kanske kan testa att jogga eller cykla med hunden eller själv så. Att man kan hitta beteenden som liknar kanske det man gillar men att de är lite annorlunda och att man då fyller på och får fler beteenden att välja på helt enkelt.
Ja, det kan ju öka också sannolikheten då att det blir av eller att hindren minskar för att man ska göra dem om man säger okej. Men nu har jag ingen bra film att kolla på. Nej, då blir det inte av. Nej, men okej. Men just det, jag kan ju också lyssna på min bok. Eller, ja nej, nu är min sambo ute och går med hunden. Vad ska jag göra? Men jag kan ju faktiskt ta en joggingtur. Att man liksom breddar, att man inte blir lika begränsad. Så. Och en annan viktig sak som vi kan behöva träna på när vi arbetar med att öka vår återhämtande beteende är att acceptera obehag. Men till exempel så kan vi ju känna oss rastlösa när vi ska slappna av och varva ner. Som jag beskrev lite där, att jag blev lite rastlös från början. Eller få tankar om att kollegor tycker att vi är lata när vi tar en paus på jobbet. Så ofta när vi ska ändra beteende så kan det ju kännas obehagligt på kort sikt. Men ju mer vi tränar, desto mindre brukar ju obehaget bli. Så återigen så försök påminna dig om de långsiktiga vinsterna med förändringen.
Mm. Och när vi ska ändra våra beteenden så kan det ju också vara bra att involvera andra i den här förändringsprocessen. Ja, men vi kanske berättar för andra att vi håller på och arbetar och utmanar oss själva med att öka våra återhämtande beteenden. Man kanske kan uppmuntra kollegor att man ska ta en gemensam paus eller om man har en kompis kanske man kan bestämma att en dag i veckan så promenerar vi tillsammans. Och det kan ju vara, tänker jag såklart, både att man ses fysiskt men som jag tycker har varit hjälpsamt nu under pandemin att det faktiskt har kunnat vara via telefon. Att jag har gått promenad och kunnat prata då. Det har också blivit en form av återhämtning.
Ja, det har faktiskt varit jättebra. Det är nog någonting som jag kommer faktiskt fortsätta med också sen. Att man kan ta, alltså för det är inte alltid man... Det låter ju stressigt, men det är inte alltid man hinner liksom mötas upp och ta promenaden tillsammans, även om det är väldigt trevligt. Men att man då breddar sin beteenderepertoar och faktiskt säger, ja men då kan man ju ringas och prata och ta promenaden ändå.
Och vi kan ju också försöka hänga på andra när de gör återhämtande aktiviteter eller beteenden. Till exempel om en kollega tar en paus på jobbet. Ja, men då kan man faktiskt haka på den kollegan till exempel.
Ja, verkligen. Och vi kan också öva på att bli mer uppmärksamma på hur andra gör för att återhämta sig och låta oss inspireras av dem. Men fråga kollegan eller vännerna hur brukar de göra och vad får de för effekt på de sakerna som de gör.
Mm. Och sen har vi också det här med att sätta upp mål. Mm. Det kan ju också vara hjälpsamt när vi ska göra ett förändringsarbete.
Mm.
Och vill man göra det konkret så kanske jag ska ta 5 mikropauser under arbetsdagen.
Mm.
För att ha mer energi. Att man då också får se vad får jag för effekt av det här beteendet. Alltså att jag vill ha mer energi när jag då kommer hem när arbetsdagen är slut.
Och som vi pratade om tidigare avsnitt om beteendeförändring så är det ju bra att tänka på att våra mål ska ju vara rimliga och nåbara, hyfsat tydliga och konkreta så att vi kan märka när vi närmar oss dem. Och känns som att vi vill ta oss an och att det faktiskt påverkar oss på det sätt som vi vill. Så att vi inte bara sätter upp mål för att Och framförallt att vi kanske inte sätter... Men, sätter man orimliga mål så får du ju oftast bara en motsatt effekt. Att vi känner oss ännu sämre. Att vi känner oss dåliga som inte har gjort det. Och kanske blir stressade över att men, oj, nu har jag inte gjort det här. Och sådär. Så det är jätteviktigt att man sätter mål som ändå är nåbara. Och mål som går i linje med vad vi brukar kalla ändå för så här värderad riktning.
Mm. Så att verkligen utgå från de här långsiktiga målen.
Mm.
Och att i linje med sina långsiktiga mål då kanske sätta upp mer så här konkreta saker. Alltså förändringar som du kan komma igång och göra redan nu på en gång. Alltså man skulle kunna ha i sin kalender så kan man så konkret som möjligt planera veckans beteenden. Som kanske är att ja, men jag ska ta en promenad eller jag ska kolla på ett avsnitt av min favoritserie. Ta ett bad. För det ökar ju också sannolikheten att vi gör beteendet om vi faktiskt har förberett och planerat för den här aktiviteten.
Mm. Ja, och tips är ju faktiskt att börja dagen med ett återhämtande beteende. Då vi vet att det också påverkar resten av dagen. Jag vet inte hur du brukar börja dagen, Åsa.
Men jag har lite olika faktiskt utifrån vårt, att jag lever ju både Stockholms- och Värmlands liv.
Just det.
Och lite hur situationen ser ut hemma under de veckorna påverkar också. Men jag skulle säga att när jag är i Värmland, då börjar jag med återhämtning i lite mer aktiv form. Då blir det ofta en promenad på morgonen med hunden en timme.
Mm.
Jag skulle säga så här, motigt innan, men så otroligt skönt så fort jag kommer ut, när jag går promenaden, när jag kommer hem sen och sätter mig och äter frukost och liksom förbereder mig för arbetsdagen. Det tycker jag är en jätteskön start på dagen. Men sen måste jag säga att jag uppskattar så mycket också variationen som jag faktiskt har förmånen att få då under andra veckor, när vi då är här hemma i Stockholm. När jag inte behöver, då är inte jag ansvarig för att gå ut på första rundan med hunden.
Nej.
Utan då kan jag ganska mjukstart, jag går fortfarande upp samma tid. Men jag mjukstartar på ett annat sätt i att så här, dricka kaffe, sitta i soffan. Ta det lite lugnt, filosofera en stund. Jag kanske tittar lite faktiskt på sociala medier. Men jag tycker inte att det blir det där stressiga scrollandet som jag gör. Nej. Dricker kaffe och äter frukost. Ja, men det blir också en mjukstart som jag sett. Tycker blir en bra, sätter en bra ton för dagen. Och jag uppskattar väldigt mycket som sagt att jag har förmånen att få ha den här variationen.
I
hur jag börjar dagen och få återhämtningen på olika sätt där.
Ja, men det låter ju väldigt bra. Jag tycker, det avspeglar lite hur jag faktiskt också tänker på morgnarna. Jag försöker att träna. Nu tränar jag inte riktigt lika mycket som jag gjorde förut. Men när jag tränar så tränar jag på morgnarna oftast. Och så antingen en så här, ganska så här aktiv form av återhämtning som jag börjar dagen med. Eller så går jag upp samma tid ändå. Och precis som du tar en ganska lugn morgon. Och det måste jag säga har ju också varit ganska så här fantastiskt med att få jobba hemifrån.
Ja.
Att det har ju blivit mycket lättare att få till. Att inte ha den här... Visst, jag har alltid en tid att passa. Det är ett möte som börjar liksom. Men det blir inte riktigt lika liksom skarpt på något sätt som när man måste ta sig iväg också. Så att både liksom träningen som jag gör mycket hemma nu eller går ut och går också, precis som du gör. Att kunna liksom göra det hemifrån än att behöva ta mig iväg till stan och sen ta mig till gym. Men också själva den här lugna morgonen när man jobbar hemifrån, det har faktiskt varit enklare att få till, måste jag säga, med hemarbete.
Ja, men där tar ju du också upp någonting viktigt som jag tänker är så här själva med kontexten eller liksom situationen, hur den då också påverkar möjligheten till återhämtning och att få den här starten på morgonen. Och där är det ju också för mig alltså att jag jobbar hemifrån. Nu jobbar jag ju bara hemifrån, vilket jag tycker för mig funkar helt otroligt bra, som jag uppskattar så himla mycket. Och det har ju också gett förutsättningarna till att ha de här månaderna. Om det var så att jag varje dag däremot skulle åka in till en arbetsplats, då skulle jag inte kanske ha riktigt samma möjlighet. Jag tror att jag skulle kunna göra vissa delar av det, mm. men under en kortare stund.
Ja.
Så att där påverkar jag ju situationen, bidrar ju till att det blir lättare för mig att göra den här typen av beteenden.
Mm. Mm. Ja, det blir ju spännande nu, tänker jag. Nu ska jag gå på föräldraledighet, men annars så hade jag faktiskt min tillvaro skulle ju faktiskt ha ändrats nu lite. Skulle vi börja gå tillbaka till arbetet. Så att det blir ju också en liten utmaning när man har hittat sina sätt att återhämta sig, vilket jag kan tänka att många har gjort där hemma. Man har liksom kommit in i en viss en viss struktur eller en viss vana. Det har ändå pågått i 1,5 år det här. Och nu så kanske man då ska gå tillbaka till arbetet. Då kan det också bli viktigt att ta sig en funderare igen. Vänta nu, hur vill jag leva nu när situationen kommer så annorlunda ut? Hur ska jag få till min återhämtning nu? Att tänka på det redan innan och försöka planera in det. Så att man har goda förutsättningar att fortsätta ha en bra balans mellan återhämtning och aktivitet, eller vad man ska säga.
Och sen kan vi faktiskt också kanske, om man ska börja runda av lite här, ge några fler tips. Och här har vi också kikat, och det tycker jag ni ska gå in, för vi har sammanfattat lite här också Niklas från hans Instagram och sen lite egna tips också, vad man kan göra. Och ett tips från Niklas är att prova att andas långsammare när man håller på med olika hushållssysslor, för det kan också hjälpa kroppen att faktiskt starta de här återhämtningsprocesserna. Och jag tycker också att det kan vara hjälpsamt att tänka lite här på huret, alltså hur man gör saker. Att man kan föreställa sig lite. Det här är faktiskt från en, jag tror om jag inte blandar ihop här nu, men hur som, det finns en väldigt bra onlineföreläsning med Kajsa Bergvall som är psykolog. Där hon pratar, jag tror att föreläsningen heter Återhämtningen är nyckeln, och att den ligger på Utbildningsradions liksom playkanal. Så den kan man gärna gå in och se. Men där, om jag inte kommer ihåg fel, så pratar hon lite om det här. Är jag en person som attackdammsuger när jag dammsuger? Alltså, när man föreställer sig, hur gör man då? Det tycker jag kan känna igen mig i, att jag kan hamna ibland. Men det är liksom så att man ska ta fram den från skåpet. Det bara ramlar ut 53 000 saker från det jäkla städskåpet. Så bara fram med dammsugaren, och så bara är man redan lite irriterad. Och man liksom tar i lite, kör lite hårt. Man kanske slår i en tröskel. Precis, och det blir ju verkligen inte återhämtande jämfört med om man då skulle föreställa sig lite så här, aha, hur skulle det vara om jag skulle balettdammsuga här? Alltså det skulle ju inte bli roligare kanske att dammsuga, men upplevelsen, och jag tänker energimängden som går åt, skulle ju bli mindre. Så att det faktiskt kanske, jag vet inte om man kan säga att det blir en återhämtande aktivitet, men ändå att man förbrukar mindre energi när man gör det. Så det tycker jag kan så här vara bra att ha med sig, liksom, inte bara när man dammsuger, utan generellt hur jag gör saker. Är jag en som attackerar jag den här aktiviteten, eller kan jag dansa ballett när jag gör den? Jag tycker att det kan vara hjälpsamt att tänka.
Verkligen, jag tycker det kan man applicera på jättemycket saker. Jag tänker bara när jag står nere i tvättstugan, hur gör jag då? Liksom, attackviker jag kläder? Ja, ganska ofta. Men ibland kan jag mer ballettvika. Att man står där och gör det lite lugnt. Och faktiskt, ja, man går in i att det är trevligt att vika det fint. Och liksom göra ordning. Och det är rent och det luktar lite gott. Och, så det blir en helt annan upplevelse. Än att gå in och bara riva runt i tvätten. Liksom.
Ja, men verkligen. Och jag bara, ja, men så här. Ja, det går ju att applicera på hur mycket saker som helst. Ja, men den tycker jag är bra att ha med sig.
Ja. Attack eller ballett.
Yes.
Det är bra. Och också ett tips är ju att verkligen försöka liksom engagera sig i det återhämtande beteendet. Att försöka liksom vara närvarande, liksom medvetet närvarande i det man gör. Annars är det ju lätt att man inte får ut liksom den effekten man vill av det återhämtande beteendet.
Och sen också att faktiskt det här sociala umgänget och att umgås med personer som man känner sig trygg med när man behöver återhämta sig. att det blir mer återhämtande för oss och blir de här, som vi pratade om tidigare, yttre trygghetssignalerna.
Mm. Och försöka variera lite, som vi har varit inne på, kanske lite där passiv-aktiv form av återhämtning, att man kan variera beteende som liksom ger avslappning och som ger lite av en positiv utmaning. Det är ju någonting som vi vet att vi människor mår väldigt bra av när vi får känna oss lite kompetenta. Vi får liksom bemästra någonting. Framförallt om det är på den här liksom lagom utmanande nivån. Att det är liksom den här positiva utmaningen.
Mm. Och sen kan det ju faktiskt också vara hjälpsamt att träna sig på att uppmärksamma om man är fysiskt eller mentalt trött, och att försöka låta det så här vägleda, att vad behöver jag göra för återhämtande beteende nu. Om vi säger att jag har varit ute och arbetat hela dagen i trädgården eller ansträngt mig fysiskt på något annat sätt.
Mm.
Ja, vad behöver jag för återhämtning då? Men då kanske det är att det är väldigt återhämtande att få slå sig ner i soffan och dricka en kopp te eller se på sin serie eller läsa den där boken. Men har jag suttit en dag framför datorn och huvudet känns så här trött och tungt och varmt och så, ja, men då kanske det är, som vi var inne lite på, det här att komma ut och att röra på sig, att ta den där promenaden, gå på det där träningspasset. Eller är det så att jag har haft ett känslomässigt krävande samtal kanske med min partner, vad behöver jag då för att återhämta mig efter det?
Mm.
Ja, det kanske är att jag behöver ringa och snacka med dig en stund, skulle det kunna vara. Kanske samtidigt som jag går den där promenaden, för att det också rensar mina tankar lite. Så att man faktiskt kan börja bli mer uppmärksam på just att det finns olika typer av trötthet. Och då kan vi också anpassa återhämtningen utifrån det. För det gör ju också att det blir just den här mer varierade återhämtningen.
Mm. Verkligen. Ja, så det finns ju en hel del tips. Och behöver du som lyssnare lite hjälp på vägen, så återigen så kan vi ju väldigt varmt rekommendera Niklas bok Återhämtningsguiden. Må bra trots stress och press.
Mm. Och det finns ju i boken också, nu sitter jag och bläddrar lite i den samtidigt, men ett program som han kallar Balans i vardagen. 8 steg till förbättrad återhämtning. Och det, nu har jag inte själv jobbat med programmet, men kikat igenom det och uppfattar det som att det är väldigt konkret och att det kan verkligen vara en hjälp på vägen. Sen kanske man inte gör, kan jag tycka ibland med såna här böcker, att man kanske inte behöver göra alla steg på en gång. Man kanske börjar med någonting och att det är en förändring, apropå det här att sätta rimliga mål och ha rimliga krav på sig själv. Att börja med att göra ett av de här stegen, så är det ändå kanske en väg mot att öka återhämtningen i sin vardag och i sitt liv här och nu.
Mm. Och ibland kan man ju behöva mer hjälp på vägen. Så att en bok kan ju vara väldigt hjälpsam i vissa situationer, men ibland kan man ju behöva faktiskt ett annat typ av stöd. Och då rekommenderar vi att man också då vänder sig i så fall till sin fysiska eller digitala vårdcentral för att få en bedömning kring sin problematik och eventuellt också kunna få någon typ av behandling.
Ja, och med det så kanske vi tar och rundar av dagens avsnitt.
Ja, precis.
Och då vill vi också alltid tacka först och främst er som lyssnar. Mm. Så glada att ni vill lyssna på vår podd. Och sen också stort tack till Jenny Segerheim för att du hjälper oss med ljud och klippning. Och tack till Ulf Svedlund för att vi får låna musiken till podden.
Ja, tack så jättemycket alla lyssnare, så hörs vi snart igen.
Ja, hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.